Jesus, hjälp oss idag att förstå hur viktiga påskens händelser är för oss alla. Och jag ber att du ska vara med oss nu, Herre. Amen. Att man vill berömma sig, skryta lite och vara stolt över saker och ting är rätt så nästan naturligt för oss människor. Och om vi är insatta i de här frågorna där vissa människor försöker imponera och bravera, så får vi snart en liten värdemätare på den människans karaktär. Vissa människor braverar med sitt materiella välstånd. Man pratar om sin dyrbara villa, den fabriksnya bilen, de strålande aktieaffärer man kanske har gjort. Andra pratar om sitt sociala nätverk, vilka människor man känner och umgås med. Att man till och med har kändisar i sin bekantskapskrets och som man umgås med. En tredje grupp framhäver sina intellektuella meriter, berättar om sina utmärkelser och diplom man har fått, olika titlar, doktorsgrader, och väljer sin umgängeskrets med omsorg. En fjärde grupp berätta om sina bravader på kärlekens område, kanske vi ska säga omoralens område istället. Om alla dessa människor kan man säga vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Men i Bibeln beskrivs en person som absolut inte vill hålla på med sånt. Inget skryt, inget beröm, ingen berömmelse, ingenting sånt där. Fast han skulle kunna ha gjort det. Han bryr sig inte om karaktär, kultur, status och andra bedrifter. Han skulle kunna ha sagt: jag kommer från en ansedd familj, från Benjamins stam. Jag är omskuren på åttonde dagen. Jag har till och med romers medborgarskap. Jag har varit uppryckt till tredje himlen och hört ord uttalas som ingen människa normalt får höra. Men istället säger han i Galaterbrevet 6:14: men jag vill aldrig någonsin berömma mig av annat än vår Herre Jesu Kristi kors. Det är påsken han talar om. Det är kristendomens kärna. Att någon har lidit, dött och uppstått för vår skull. I Matteus evangeliet finns det en vers, en enda liten vers, som beskriver vad det handlar om. 16 kapitlet 21 versen. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. Från den tiden, det syftar på 6 månader innan det här hände som han med påsken kunde göra. Och han står i begrepp att lämna Galileen och gå upp mot Jerusalem en sista gång. Här är 2 väldigt intressanta poänger i den här bibeltexten. En enda vers. För det första så förutsäger Jesus i detalj och med absolut säkerhet sin egen död, sitt lidande och sin uppståndelse. Har ni tänkt på hur magstarkt det här måste varit för lärjungarna? Gör ett tankeexperiment. Att ni är ute på Osbys gator och möter en god vän. Ni tar honom lite avsides och säger i förtroende: hör du, på fredag i nästa vecka ska jag bli misshandlad till döds. Och den högsta kommunledningen kommer att vara aktivt inblandad i det här. Men var inte orolig. Jag ska inte vara död länge. 3 dagar. Sen kommer jag tillbaka och återuppstår. Vi skulle få tokstämpel på oss. Och den mannen skulle ringa hem till våra anhöriga och säga: ni måste låta honom få vård snarast. Man kan inte förutse vad som händer om 2 veckor i minsta detalj. Ändå gör Jesus den här förutsägelsen 5 gånger innan det händer. Och den första gången var 6 månader innan. Den andra saken som är tydlig i den här bibelversen är att han säger att det var nödvändigt för honom att gå igenom allt detta. Det är väldigt intressant det här ordvalet. Han säger inte att jag ska lida, dö och uppstå. Jag måste lida, dö och uppstå. Det är tvärt emot vad en del människor i vår tid säger. Teologer och till och med präster finns det. Biskop Spång, KG Hammar, Ulla Karlsson i Linköping säger att vi behöver ingen räddare. Vi behöver ingen återlösare eller återställare. I en artikel i Kyrkans Tidning och i Dagen också säger Ulla Karlsson, hon citerar några klassiska påsksalmer och förvånas över hur kyrkan kan stämma in i de här sångerna. Jesus för världen givit sitt liv. Den gudsbild och människosyn som avbildas är förfärlig och grotesk. Plocka bort allt tal om synd och skam och slaktade lamm. Det hör inte hemma i modern tid bland upplysta människor. Tanken att Jesus stod på korset för våra synders skull, att han har betalat skulden med sitt eget blod, är bortom allt sunt förnuft och rimlighet i en modern tillvaro. Det är skrämmande att de här utsagorna får stå oemotsagda år efter år. Jag har vid olika tillfällen tagit upp och beskrivit en del personer som finns i händelser kring påsken. Jag har berättat om Simon från Cyrene som fick bära Jesu kors. Kaptenen, befälhavaren över den romerska armén som följde Jesus steg för steg och vaktade honom den här dagen han skulle korsfästas. Och så lade märke till att det var något speciellt med den här mannen. Han var inte som andra fångar. För den här befälhavaren var van vid att höra eder och förbannelse och fördömande av den romerska staten som hade dömt brottslingarna. Men denna dag vaktade han över en man som sa: far, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Jag berättade tidigare om rövaren på korset. Han som förmodligen var lekkamrat till och med Jesus och kände honom sin barnsben. Hur han bar med en liten tanke men fick del i Guds rike och komma till paradiset samma dag. Idag ska jag ta upp en av de 12 lärjungarna och titta lite speciellt på honom. Och vi läser i Lukas evangeliet om Jesus. Han gick upp på berget för att be, 6:e kapitlet, vers 12-16. Och natten igenom bad han till Gud. När det sen blev dag samlade han sina lärjungar och bland dem valde han ut 12. Simon Petrus, Andreas, Jakob, Johannes, Filippus, Bartolomaios, Matteus, Thomas. Och här börjar det bli intressant. Alfaios son Jakob, Simon Zeloten, Jakobs son Judas och Judas Iskariot, han som blev förrädare. Vi märker att de 4 sista får ett extra namn. För de hette samma sak som någon annan i lärjungaskaran. Den 12:e lärjungen, Judas, får extra namnet Iskariot. Kan betyda dolkmannen. Och ännu ett tillägg, han som blev förrädare. Jag har aldrig i hela mitt liv hört någon predikan om Judas Iskariot. Jag har aldrig själv talat eller skrivit något om honom. Men jag ska försöka nämna lite om honom idag. Det är väldigt vanligt att man beskriver honom i beckmörka färger. Och visst är hans liv en stor tragedi. Och det han gjorde var något fullständigt vanvettigt och avskyvärt, att förråda en oskyldig man. Ändå finns det saker i hans livshistoria som borde komma fram för att komplettera honom och göra bilden mer rättvis. För det var en stor överraskning för många att han blev den av lärjungarna som förrådde Jesus. Han hade ett förtroendeuppdrag. Han var kassansvarig, kassör. Och han höll säkert i trådarna för mycket av det här hjälparbetet som man antar att Jesus och hans lärjungar också gjorde bland de fattiga. Men det var också en stor överraskning för lärjungarna att det var just Judas. Och när Jesus i övre salen säger: en av er ska förråda mig. Då gick inte allas blickar genast till Judas. Petrus stod inte och pekade finger och sa: han är det. Han måste det vara. Men allihop av lärjungarna sa: det är väl inte jag? Eller vem är det, herre? Säg det. Det fanns ingen som hade den ringaste tanke på att det skulle vara Judas. Och när Jesus säger: gör det du måste göra, men gör det snabbt under den sista måltiden, då var det en överraskning. Och ingen visste vad Jesus menade. För Judas var en av dem. Jag tror att Judas är en av de mest kända gestalterna i Bibeln, näst Jesus. När man talar om någon person som är riktigt ful, då säger man: du är en riktig Judas, din giribuk. Men jag tror ändå det är inte riktigt rättvist att döma honom bara efter det värsta han har gjort i sitt liv. Och det är tre saker jag vill ta fram. För det första, föddes han inte som en förrädare. Bibeln säger inte att han var en djävul från födelsen. Inte ens Satan själv var ond från början. Det var Lucifer, en ängel, som fick högmodiga tankar, ville göra sig lika stor och märkvärdig och stor som Gud själv. Det står att han blev en förrädare, inte att han var det. För det andra, så var han en lärjunge till Jesus. Han blev inbjuden att bli lärjunge och tackade ja. Och han gav upp sitt gamla yrke, gav upp allt för att följa Jesus. För det tredje så var han något mer än en lärjunge. Han var en utvald apostel. Jesus valde ut honom. Efter en hel natt uppe på berget valde han ut 12 apostlar. Men var det av okunnighet som Jesus valde just Judas? Det står 2 gånger i 6 kapitlet i Johannes evangeliet att Jesus från allra första början visste vem det var som skulle svika och förråda honom. Och det fanns förutsäg i gamla testamentet om att en av de närmaste skulle förråda honom. Men Judas var inte namngiven. Vem som helst av lärjungarna skulle kunna uppfylla den här förutsägelsen. Och Judas hade också sitt val att göra. Däremot är Gud allvetande och vet allting från första början. Men Judas hade ändå sin möjlighet att välja. Och jag tror att Jesus valde honom med tanke på den han var och vad han skulle kunna bli om han hade låtit Jesus få förvandla hans liv. Simon hade sina brister, hade ett väldigt temperament och förnekade Jesus. Johannes ville bränna ner en hel samarisk by när man inte fick natthärbärge. Så alla hade sina brister. Men varför föll då Judas och varför gjorde han det han gjorde? Det finns också här 3 viktiga anledningar. Först blev han besviken på att inte han fick vara med i den här inre kretsen av 3 lärjungar. Petrus, Jakob och Johannes. Han som var från Judén, han kom inte med i den här gruppen, utan Jesus valde ut 3 enkla galileiska fiskare. Det var hårdsmält för Judas. Den andra orsaken var att Jesus valde att inte bli den här politiska ledaren som skulle befria Israel från det romerska förtrycket. Den ökande populariteten bland människorna tilltalade inte Jesus. Han drog sig många gånger undan. För han sa att mitt rike är inte av den här världen. Den tredje anledningen till att Judas gjorde som han gjorde, det var att det kom en dag när han en dag behövde snabba pengar. Han var ju kassör och beviljade sig själv ett litet lån. Det var ingen tanke att han skulle stjäla eller fiffla med pengarna. Han skulle betala tillbaka lånet så fort pengarna kom tillbaka in. Men de där goda tiderna kom aldrig. Så han behövde pengarna och därför ändrade han lånet till lön. Han tyckte att han kunde få ett arvode. Han hade gjort mycket ideellt utan att få någon betalning. Ingen av lärjungarna visste vad som pågick. Men Jesus förstod att han var en som fifflade med kassan. Han kände hans tankar och gärningar. Och Judas tyckte det var mer och mer obekvämt att vara Jesus sällskap. För bara en blick från Jesus gjorde att han kände att han var avslöjad. Här fanns en som visste vad han höll på med. Så med tiden så övergick det här i Judas liv till att han kände illvilja och bitterhet. Han tyckte Jesus hade behandlat honom orättvist. Nu fick han veta att det fanns en arresteringsorder från poliserna i Jerusalem. Att Jesus skulle tas fast. Han erbjöd sina tjänster. Och jag tror att judarna var tacksamma för detta. De visste att det var kontroversiellt att ta Jesus till fånga. Men kunde man få en av hans egna som förrådde och lämnade över honom, då tackar man och tog emot erbjudandet. Men jag tror inte att Judas gjorde för de 30 silvermyntens skull. Utan han var bitter, sviken. Och det övergick i rent hat mot Jesus. Och hans kyss var ett uttryck för förakt när soldaten skulle ta honom till fånga. Och det var egentligen först under påskveckan som det står i Johannes evangeliet att när Judas hade fått brödet så for Satan in i honom. Han hade fått sina chanser gång på gång att ändra sitt liv. Men han avstod. Aldrig någonsin beskrivs Judas som en lättlurad, naiv och vilseledd person. Han handlade utstuderat och med illvilja. För vi vet ju att Jesus såg med kärleksfulla ögon alltid. Han försökte hitta motivet bakom våra handlingar. Men aldrig någonsin ser vi att Jesus visar någon förståelse för det Judas gjorde. Men de som spikade upp honom på korset, om de sa Jesus, far förlåt om de vet inte vad de gör. Efter Judas förräderi så var han nedbruten och sa jag har syndat och förrått oskyldigt blod. Men översteprästerna sa, vad angår det oss? Du har fått dina pengar. Det är ditt val. Det tragiska är att Judas aldrig sökt upp Jesus för att be om förlåtelse. Han skulle kunna gjort det. Han säkerligen följde han hela det här förloppet när Jesus var på en rättegång med översteprästen och när han förhördes, när han gick via Dolorosa vägen fram mot Golgata och när han korsfästes. På håll följde säkert Judas allt det här. Och där när Johannes och Maria stod vid Jesu fötter vid korset, dit kom aldrig Judas för att be om förlåtelse. För hade han gjort det hade han säkert fått det. I vår tid talar vi ofta om det perfekta brottet. När man begår ett brott och det inte upptäckts, det är det perfekta brottet, säger man. Men för Gud finns inga perfekta brott. Det finns bara perfekta förlåtelse. Oförlåtna och förlåtna brott. Kung David, han trodde att han hade begått det perfekta brottet när han placerade Batsebas man ytterst längst fram i striden. Och han dog i striden. Ingen skulle upptäcka det, tänkte David. Men det kom en dag när Gud bad profeten Natan besöka David och berätta för honom att någon hade sett det. Och han berättade i 32 salmen: så länge jag teg tynade jag bort. Jag jämrar mig dagen lång. Dag och natt låg din hand tung över mig. Jag blev som en åker i sommarens torka. Då erkände jag min synd för dig. Och då kom befrielsen och livsglädjen tillbaka. Därför står det: lycklig den vars brott har förlåtits, vars synd har plånats ut. För Gud finns det den perfekta försoningen, den perfekta förlåtelsen. Men han hade ett problem. För Gud har en dubbel relation till oss. Det blir ett etiskt dilemma för honom. Han är både vår domare och vår far. Om han hade sagt som domare att jag dömer er för det här brottet, jag måste det, utan att ha något medlidande, då hade han fullgjort sitt uppdrag som domare, men han hade varit slut som vår far. Men omvänt, om han hade sagt jag är far, så att det spelar ingen roll vad ni gör, jag kan inte döma er eftersom ni är mina barn, då hade han varit slut som domare. Men nu valde han att uppfylla båda rollerna, både som domare och far, genom att han lät sin egen son ta vår plats. Den oskyldige tog den skyldiges plats. En annan dog istället för oss. Ni har säkert sett de här tv-programmen om företagschefer som förklär sig och går ner på golvet och ställer sig och jobbar och gör de vanliga enkla jobben på sitt företag. Och de blir inte igenkända. Undercover kallas det för. Så gjorde Gud. Han kom ner hit till sin skapelse, till människorna, tog på sig våra skor, ställde sig på våra platser, levde det svåraste livet man kan tänka sig, blev en föraktad jude, lät en av sina närmaste förråda honom, dömdes fast han var oskyldig av en rättegång som var rena parodin på rättvisa. Lät sig torteras, lät sig dödas, gick igenom det värsta man kan tänka sig, avskydd och föraktad. Det var undercover. Att komma hit ner och pröva på att leva som människa, ta vår plats och dö den oskyldiges död. För vår skull, Jesus för världen har gett sitt liv. Öppnade ögon, Herre, magi. Mig att förlossa, offra han sig. Vi tackar dig, Herre, för att du har gjort allt detta för vår skull. Tack att du har lidit och dött för oss. Tack att du var den syndfrie som tog straffet vi skulle haft. Och tack att vi får ha det här som vårt enda hopp, vår räddning. Att du dog för oss, att du tog vår plats, att du vill bli vår far, att vi får vara dina barn. I Jesu namn. Amen.